Hej, det här är Margret Atladottir och du lyssnar på Gästpodden från Morgonpasset i P3. Hela sitt liv har han känt en rotlöshet som gått i arv från sin mammas adoption. Nu har han gjort en dokumentär där han söker efter sina rötter i ursprungslandet Brasilien. Här för att prata om serien Blodsband. Välkommen Alexander Letty!
Hej! Sluta inte, ska väl jag.
Välkommen.
Gud, vad kul att vara här.
Välkommen hem.
Välkommen hem.
Du har ju arbetat här på P3.
Ja, det har jag. Det var 5-6 år sedan.
Mm. Det känns helt sjukt för du är ju väldigt ung.
Jag vet. Tack så mycket. Och vad tycker du om min hy?
Älskar att höra det.
Det är botox. Det är botox. men tack. Tack. Nej, men jag kände verkligen när jag klev in hit att gud vad man saknar att vara här. För här brukade jag ju sitta och göra nyhetstimmen. Och det var ju svinkul då. Mm. Så gud vad avundsjuk jag blev.
Nej, men snälla, du ska ju vara i tv, du ska inte sitta med det här
samtidigt,
i radio.
Det första som hände när jag klev in hit att jag fick höra att ni jobbar typ hela sommaren. Mm. Då kände jag, Caroline Lagergren, chef på Sveriges Radio, shout out till dig och att du tvingar de här stackars människorna att jobba hela sommaren.
Ja, alltså verkligen, alltså så vackra och en, ändå behöver
ja,
liksom
en anmälan till HR.
Arbeta för
men
brödfall.
Det är det, alltså pretty people suffer too. Ah. Alltså verkligen ett lidande som det pratas så litet om.
Jag vet, jag håller med. Nästa dokumentär.
Ja, men alltså den här dokumentären. Mm. Du har gjort den tillsammans med Daniela Ratana.
Ja.
Hennes mamma är också adopterad.
Ja.
Hon söker efter då sina rötter i Thailand och du i Brasilien. Det är, om man säger så här, den är ju inte lite känslofylld. Nej. Den här dokumentärserien. Hur var det? Alltså att kolla på den är ju sinnessjukt.
Mm. För att hur det var det att vara
ja,
där?
Hur var det att göra, och göra den?
Nej, men det var psyksjukt. Uh-huh. Alltså, nej, men ni har väl sett den då. Den finns ute på SVT Play. Alltså man ska komma ihåg att det ni har sett då, det är ju 3 timmar. Vi filmade ju över 100 timmar.
Mm.
Vi var ju borta och reste i en hel månad i sträck. Vi åkte först till Thailand i 2 veckor. Mm. Flög från Thailand till Brasilien, en resa som tog över 2 dygn. Och var sedan i 2 veckor i Brasilien. Alltså det var ju så mycket som hände och så många möten och så många samtal och så många storyline som behövde kapas bort för att det fanns inte det utrymmet. Så vad ni har sett är liksom bara en fraction.
Mm.
Det var ännu mer hysteriskt.
Är det, jag tänkte precis säga, är det då alltså,
det
ni har tagit bort, är det liksom massa bös eller är det ännu mer av samma stoff?
Vi var tvungna att kill our darling, så det var ju verkligen, det finns mycket mer stoff. Alltså vi skulle kunna gjort 10 avsnitt egentligen, men det var inte bös som klipptes bort.
De bara, den här släktingen kan vi klippa.
Ah. Nej, men det var så att det bara, det här mötet, ja men det här måste vi nog, så här, det faller på att det inte är tillräckligt starkt jämfört med det andra, men any day hade
det
funkat.
Det är det som är det sjuka med att man gör ju tv.
Jag vet, alltså det och det är så... det man glömmer bort. Mm. Och det är också det som är sjukt att förklara när man kommer hem, att så här, det ni har sett är liksom, visst det är en del av resan och det var jätteintensivt, men vi bär på ännu mer.
Mm.
Som vi har varit med om.
Men det här att, alltså att göra hela den här grejen, ja. Alltså att söka liksom, söka upp sina rötter, är det någonting som du alltid har velat göra, eller nej. Liksom hur kom det sig?
Jag tror att jag nämnde redan en gång att liksom, jag växte upp med en mamma som tyckte att det var så otroligt viktigt att vara en del av Sverige, alltså att vara svensk, att passa in, och vi växte upp i ett väldigt vitt, övre medelklassrikt område.
Mm.
Och jag skulle passa in med de här akademikerbarnen som jag själv inte var, vi kom inte från någon sån familj. Mm. Så för mig var det så viktigt att liksom någonstans tvätta bort lite den här bakgrunden. Och mamma har alltid varit stolt.
Mm.
Men vi har alltid pratat om Brasilien som att det var ett förlorat land som inte finns kvar. Alltså som att det var en död person. Så man bara, ja, Brasilien var ju så vackert. Alltså så här, mm. Det går inte att ta sig dit. Oj, det var stolen, förlåt. Karo, fixa stolen. det krävs ekonomiska förutsättningar för att ta sig till Brasilien. Det är en lång resa, det är skitsvårt liksom, och vi har aldrig gjort det. Och då har jag någonstans accepterat att jag kan inte åka dit förrän min mamma åker dit.
Mm. Okay.
För det känns som ett övertramp. Så jag har liksom alltid hållit mig borta från det. Tänkte att det kommer inte gå. Men,
vad var det som fick dig att ändra dig då? Var det liksom det här mötet i morgonstudion med Daniela?
Det var att förstå att jag inte var ensam med de tankar jag hade, och att det fanns någon som var typ jämnårig som bar på exakt samma känslor och samma relation till sin mamma.
Mm.
Och då fattade jag att okej, det finns så många fler som bär på precis det här, och då måste vi lösa ut det här.
Du bara, jag vet, vi gör ett tv-program.
Jag vet, vi mjölkar ut allting för svenska folket.
Vi gör en dokumentärserie, SVT Play. Jag vet när den kommer gå. Ja.
Så här många avsnitt.
Redan ringtablå. Ja.
P3, Sveriges Radio.
Vi har med oss Alex Lettich som ju är aktuell med dokumentärserien Blodsband, ja, som han har gjort tillsammans med Daniel Ratana. När man ser den här serien så utgår det ju väldigt mycket ifrån att ni vill hitta era rötter. Mm. Men man ser ju också en annan dimension som är eran vänskap och, ja, hur det liksom skaver och ni hamnar i liksom,
och
adressera konflikter så. Man satt ju på lite på helspänn och tänkte gud, alltså, ja, det här är så obekvämt många, alltså, gånger.
Först måste man återigen understryka, vi filmade liksom över 100 timmar, det har kokats inte 3.
Ja, men vet du vad? Det spelar ingen roll.
Nej men så det jag vill säga är att det har ju skett ännu fler samtal.
Oh,
alltså det har varit ännu mer av det här.
Ja, det är så.
Men,
ja,
det har också varit väldigt bra samtal.
Men får man fråga, hur ser en relation ut idag?
Nej men vi är så fruktansvärt
nära. Ja,
hoppas att du lyssnar. Dö, Daniela. Dö. Nej, jag älskar henne. Vi är svinnära vänner och det var verkligen, alltså, det var en utmaning att resa iväg med typ en branschkollega.
Ja, för att, alltså, ni var ju inte, det var inte så två bästa vänner. Alltså, det var inte så Filip och Fredrik reser iväg på och gör lite roliga saker. Alltså, det är ju, du har, alltså, du är journalist på SVT Morgonstudion, har liksom träffat Daniela via jobbet, alltså intervjuat henne. Ja. Där hittade ni någonting. Sen då får man följa liksom er vänskap i den här serien. Men det känns som att hon är inte, alltså, ni är lite olika när det gäller hur man hanterar liksom relationer och vänskap, att hon är kanske lite mer rak än vad du är. Eller?
Ja, men både jag och nej. Hon är framförallt mycket modigare än vad jag är. Alltså, hon vågar ta upp samtal som blir jobbiga, men både, alltså,
hur mycket sådana diskussioner har du, alltså, med vänner? Alltså, för det har man ju inte.
Nej. Och på det sättet ni hade det också med en vän som är en ganska ny vän och inte som man känner, alltså, det var ju väldigt så. Man märkte ju att Daniela Ratana har gått i terapi. Mm. Alltså, att hon kom med så terapifrågorna och,
ja,
verkligen så här,
verkligen.
Om du känner så här, lalala, ja. Jag var så här, damn.
Ja, nej, men hon är svinduktig på det. Alltså, verkligen förstår sitt känsloliv liksom.
Mm.
Hur kändes det för dig då att vara, att
bli utsatt snarare? Exakt.
Nej men jag kände mig inte, eller, nej men så här, jag har också gått 15 år i terapi, så både,
nej, här
är du. Nej men så här, men så vi är båda liksom kommunikativa, men det var väldigt svårt, för de ämnen vi tog upp är inte ämnen jag hade tagit upp med någon som jag inte var nära vän med.
Precis.
Så att sitta och ha de här konversationerna med personer som, med personer som man inte känner så bra, och att gå på ens typ, alltså då började vi prata om vår jargong till exempel i ett samtal. Vi pratade om att, så här, jag använder väldigt, humor väldigt mycket för att deflekta.
Mm.
Jag orkar inte ta tag i känslor, så jag bara sarkastisk humor hela tiden. Och om jag skulle ta bort det under den resan, så hade jag typ inget skal kvar. Alltså, då vet inte vad jag skulle göra. Så vi hade ju väldigt många bra samtal där som gick väldigt djupt. Och, men så här, fan, vad ska jag säga då? Den här typen av samtal har man typ inte om man inte blir utsatt i en sjukt intensiv situation.
Mm. Ja.
Och vi var med varandra dygnet runt i 30 dagar.
Och filmas också, det är ju det.
Myggades, alltså, det på morgonen, myggades av på kvällen, åt frukost, lunch, middag. Och på det var trötta, var utsatta för väldigt känslostarka situationer.
Mm.
Och vi visste ju aldrig vad som skulle hända under varje dag som kom. Alltså, på morgonen fick vi veta, nu på förmiddagen ska vi åka iväg och göra det här.
Mm.
Vi hade ingen aning om någonting, för att det skulle vara en autentisk reaktion från oss.
Mm.
Så vi visste ingenting. Och det gjorde också att allting blev ännu mer chockartat, och man var helt oförberedd. Och därför behövde vi ofta också liksom, där uppstod ju då skav.
Men kände du, för du har ju annars en väldigt liksom allvarlig roll, alltså en samhällsbärande roll, där du liksom kanske inte är Alex-Lettich-personen.
Nej.
Alltså, kände du att det fanns ett skav i att så här, nu är jag privat eller personlig, alltså att du var tvungen att liksom navigera i det också,
jo,
samtidigt som att du har den här nya vännen och den här familjen du ska träffa?
Nej, men jag tänkte så först, men insåg typ dag två att så här, det där får jag släppa direkt, ja. Det kommer inte gå, alltså, ain't nobody got time.
Nej.
Ja, det kommer vara en månad nu av äkta grejer, jag kommer inte kunna vara programledare.
Nej.
Alltså, jag trodde att jag skulle kunna programleda,
alltså,
mig genom
styra narrativet.
Ja, nej, jag hade ingen koll, men jag trodde också typ att jag skulle så gå in på barnhemmet, prata med föreståndaren och vara så, åh, vad berörd jag är, hur många barn bor det som bor här, ni gör gudsjobb. Alltså, jag trodde jag skulle vara så, men jag blev ju istället helt fucked up.
P3, Sveriges Radio.
Alex, du visste vilka din familj var innan du åkte
ja.
Till Brasilien. Hur var det då att träffa dem på riktigt?
Nej, men det var en mindfuck. Jag visste ju ungefär vilka som fanns, även om jag aldrig träffat dem. Men det som blir en chock för mig då när vi kommer fram till Brasilien, det är ju liksom att jag har vuxit upp hela tiden med det här narrativet av att min familj växte upp i extrem fattigdom i Brasilien, och hade min mamma bott kvar där så hade livet blivit väldigt svårt och tufft liksom. Och så kom jag dit och såg att de hade tagit sig upp ur den där värsta fattigdomen, och då blev jag väldigt omskakad, för att jag kände så här, men var ni tvungna att ge bort min mamma då och ge henne alla de problem hon fick på grund av adoptionen när ni uppenbarligen klarar er? Så jag liksom blev arg för att min familj hade det bra.
Ja, men att de sa hej Alex, ja. Öppna dörren, de är så glada, ja. De har liksom tak över huvudet och mår toppen, och du bara men
blev okay. rasande. Och det är ju den dagen är ju en av de värsta i mitt liv. Alltså den var som ett vi snackade om det när vi kom hem, att för mig har det varit som, det där dygnet var som ett födelsemärke typ. Det var väldigt märkligt att träffa dem, men att då få den där insikten om hur min mamma påverkats av allting och hur livet kunde blivit. Det är ju efter det som jag då bryter ihop. Alltså så, då får jag en riktig sån kris typ.
Men du pratar mycket om att din mammas adoption, alltså det var ett trauma. Alltså på vilket sätt?
Det är svårt att förklara, det är på olika sätt. Just i min mammas fall då, så berättar jag någonting i de sista avsnitten som jag inte kommer säga här nu, utan det får man se själv, men det har liksom förändrat hennes liv väldigt mycket när hon kom till Sverige, som var ett genuint trauma. Men det handlar också om det trauma som inte alla, men många adoptivbarn känner. Det vill säga att man känner sig bortvald och bortlämnad.
Mm.
Och i våra fall då, att växa upp med föräldrar som hela tiden under sina liv kände att de inte var älskade, att de inte var liksom, att ingen ville ha dem, att någon lämnat bort dem. Det gör någonting med ens personlighet, att man hela tiden jagar bekräftelse, att man kanske ibland inte är den bästa personen man behöver vara. Alltså, det påverkar en i grunden, och jag tror man lever med det där såret hela livet.
Och kanske också för över det till, alltså vidare.
Ja, för att det blir ju någonting som formar ens beteende, och när man väl får barn så kanske barnet märker av det och tar efter och känner av samma sak. Liksom. Så det, och det är väl precis det som jag och Daniela pratade mycket om, att det där såret lever vidare, och vårt mål var ju att få åka iväg och försöka läka det någonstans. Och på ett sätt så fick jag ju göra det. Alltså, när jag träffade familjen och såg hur de hade det och hur de var. Och de var väldigt fina.
Verkligen. Du bemöttes ju också som alltså en väldigt lyckad person.
Mm. Ja, det fick ju mig vilja skjuta mig själv i ansiktet.
Va?
Ja.
Varför då?
Nej, men det var ju någonting i det där med att jag då visste hur våra liv hade blivit.
Just det, och så. Allt som underliggande och hur mamma har haft det. Och de bara, men du har ju haft det toppen, och vi har en bild på dig här när du är på nyheterna. Och du är så här. Alltså,
exakt, och jag var så, det var inte riktigt det här vi växte upp i. Men samtidigt, det finns ju grader i helvetet uppenbarligen. Jag är inte onyanserad, men det som jag också kände var väl typ att jag trodde att de var nöjda med adoptionen först i det första mötet, för då kände jag så här, gud, ni är så himla glada, var de verkligen så här glada över att ge bort min mamma typ. Men senare då i de andra mötena som kommer sen, så får jag ju veta att de har haft en helt annan verklighet och sanning också. Och det blev ju också någonstans skönt att få höra det, för då stämde plötsligt våra verklighetsbilder ihop. Så det de har levt i har vi också levt i, och det var väldigt skönt att få veta att det var så.
P3, Sveriges Radio.
Hur mycket liksom kontakt har du med din släkt i Brasilien idag, nu så här i efterhand, som du träffade?
Det roliga är att när man säger så här i efterhand, i vanliga fall brukar ju sådana här produktioner spelas in, bearbetas typ ett år, släppas och då känner. Alltså, vi kom hem för 2 månader sedan.
Oj!
Alltså, det här
Gud, det hade inte jag förstått.
Nej, men vi har jobbat så hårt och så intensivt. Vi kom hem i mars.
Oj.
Alltså, det här är liksom så färskt. Men ja, vi har kontakt, och särskilt eftersom bara några veckor efter att vi landade så kom ju ett drabbades i Brasilien och delar av USA av ett extremt skyfall som har gjort att städer har legat under vatten. Och en av de städer som gjort det är Porto Alegre, där min släkt och familj bor. Alla är okej, men många har fått sina ägodelar och hus förstörda och så jag har liksom varit i kontakt med dem och frågat hur jag kan hjälpa till och så. Men så vi har kontakt nu, vilket känns väldigt bra.
Och har din mamma, alltså din mamma som ju är adopterad då från Brasilien, har hon varit där?
Inte sen hon var barn.
Nej.
Så det är väl nästa mål att ta min mamma till Brasilien, låta henne få komma hem faktiskt.
Du hade också ett starkt möte med din mormors bästa kompis där hon berättade om hur mycket den här adoptionen hade påverkat hennes liv i Brasilien. Och hur var det att höra?
Det det mötet är också ett av de viktigaste mötena jag någonsin haft. Där min mormors, biologiska mormors bästa vän sen hela livet tillbaka berättar om hur de, familjen och min mormor faktiskt upplevde adoptionen och vad som hände. Men det jag fick höra då blev som ett tydligt kvitto på att adoptionen påverkar verkligen bara, inte bara barnet och mamman utan så många fler. Det påverkar liksom hela familjen, det påverkar nästa generation, det påverkar bästa vännen som får bära en sorg. Och jag fattade liksom inte det förrän det samtalet. Att, för jag menar, man vet ju själv om man har en nära vän, hur mycket man lägger på dem eller så här, hur mycket de får bära åt en. Och att då bära ett helt liv av sorg åt någon påverkar också och genomsyrar hennes liv och hennes förhållande och sådär. Så det var omvälvande att förstå det.
Men kunde du känna i det här mötet med henne att ni typ båda ändå kunde läka på något sätt? Eller fanns det liksom...
Ja, på ett sätt. Hon, jag sa det att jag hade gått runt och varit så arg hela mitt liv. Och hon...
På vad?
Nej, men jag hade varit så arg på liksom hur min mamma fick det på många sätt. Och, så. Och hon hade varit arg. Och då sa hon till mig att nu när det här liksom äntligen är... Hon bara, jag väntar till och med mitt liv på att få träffa någon från er familj så jag får berätta vad som hände och vad, hur vi upplevt allting och nu när du har kommit hit så får jag äntligen, kan jag äntligen släppa det liksom. Och då sa hon till mig att hon bara, du kan också äntligen sluta vara arg. För nu vet du hur allting gick till och du vet vad som har hänt så. Och det var också väldigt stort så,
hur du, känner du då nu?
Nej, men jag känner mig inte lika arg längre, men jag känner också att det finns plötsligt en chans att typ få sörja kanske hur saker och ting blev och att få vara ledsen ett tag och låta det läka. Och samma sak för min mamma.
Hur har, för du och din mamma har ju också haft en komplicerad relation till varandra.
Ja.
Hur är er relation idag med den här resan i backspegeln?
Nu är vi som Marco och Irma. Nu åker vi runt överallt. Nej, men alltså, det är ju, vår relation är helt annorlunda idag. Den är ännu närmare. Alltså, problemet var ju aldrig att vi inte var nära. Det var ju inte problemet. Vi hördes ju sinnessjukt mycket. Varje dag, konstant. Men det fanns många skav liksom, och mycket av det har lösts ut nu tack vare av resan jag har gjort och det som mamma har fått höra och det har fått oss mycket närmare. Så bara faktumet att jag säger jag ska ta mamma till Brasilien, det hade jag kanske inte sagt för några år sedan.
Nej, det var vi åker separat.
Nej, men vi åker separat, skytteltrafik. Men det känns faktiskt, ja, det känns stort.
Ni pratar ju mycket om den här, alltså i den här serien om den här typen av liksom rotlöshet som går i arv. Alltså att ni känner att ni inte har en anknytning till liksom ursprungslandet som ni ju liksom, inom citat, är från. Hur känner du liksom nu efter den här resan?
Nej, men jag känner mig, jag ser drag i min personlighet och framförallt min mammas personlighet, temperamentet och jag ser mycket av mig själv och jag kan se att jag skulle kunna passa in där mycket bättre än jag trodde. Sen finns det saker jag också avskyr, typ att det är manjana manjana, allting går så långsamt och jag blir psykiskt sjuk av det, jag blir galen och skriker rakt ut. Men det är också så, alltså the gay life.
Ja, men det var exakt det jag skulle
alltså,
komma till. Jag var förlåt, men
vad är det som pågår? Alltså det är ett land som var, det var ju också det som var så sjukt. Jag kommer från ett väldigt liberalt Sverige, landar i ett katolskt, rätt konservativt land egentligen, dansar in på det mest bögtäta området jag varit på i hela mitt liv, med nakna bögar, med vältränade liksom fitnesskroppar. Jag kände, alltså ja, alltså, ring HR. Ring HR. Alltså det var, hör du det, Karo? Ring HR.
Det var ju verkligen så här öppnas pärleporten av gay. Alltså ja, det var alltså, liksom, jag kände själv så här, let's go.
Nej, men det var liksom, det här var skatten vid regnbågens slut. Det här var liksom, det här man landar till sist. Det här är ju gay heaven.
Ja, literally. Verkligen.
Det roliga var också, det här har inte jag sagt innan, men gud, får jag säga det? Skitsamma. Nej, men alltså, när vi stod och spelade in där, alltså det var ju, jag står och pratade med en kille från Kanada då som är med i serien som var så jättegullig. Han bara, yeah, there's gays everywhere. I mean, if you look over there, there's a very, very famous porn star. Jag bara, förlåt? Vänder mig om dit. Han bara, yeah, that's the guy I used to jerk off to. Alltså, så, och jag bara, vänta nu. Okej, ser du att det ligger liksom en rad av porrstjärnor?
Vadå?
Alltså äkta liksom, kända stora namn.
Alltså så här, stora namn. Och jag blev liksom skakad i grunden och bara, okej, det är inte här hela världen kommer till den här stranden. Aha. Hela världen.
Han var mäktigt. Alltså Studio 54 i
det
Gayness.
Var Studio 54.
Alltså det är ju, wow.
Alltså det var inte som att jag gick fram och bara hej. Alltså men man var ju så oj, här ligger det aktiva på. Alltså,
men alltså att det är också en sån.
Det finns mycket problem med pornografi. Ja. Det orsakar mycket
men
skador.
Men det ändå har något att se en alltså actual livslevande porrstjärna ändå.
Vet du vad jag blir glad av?
Va?
Att jag hade mycket bättre hy.
Jaså, du bara
Det är botoxen.
Du har väldigt bra.
Tack så mycket.
Men jag tycker så här, så som tittare av den här serien, alltså det är en del liksom obesvarade frågor som man lämnas med i slutet här.
Hur menar du då?
Nej, men alltså, inte för att spoila, men
jag säger bara mysteriet i Gullspång. Om man
mysteriet
har sett den
ja.
Så kan man tänka sig vad det är som händer i slutet. Blir det en del två kanske?
Blir det en säsong två, blir det inte en säsong två?
Svara alltså, nu.
Så här, jag kan säga vi landade för typ 3 månader sedan. Kan vi få vila?
Nej.
Kan vi få en sommar där vi inte vadar i trauma? Daniela, om de ringer dig nu, lägg på omedelbart. Nej. För jag orkar inte mer.
Vi vill se.
Nej, men alltså,
fortsättningen på blodsband. Vi vill se.
Fortsättningen på blodsband.
Ja, okej, men du ska få vila.
Vi får se vad som händer.
Ja, spännande. Tack som fan för att du kom till morgonpasset.
Nej, men vet du vad? Ni ska tack.
Men det är du som ska
tack. Det där är min magmun som
ja,
förlåt.
Jag var glad att det inte var min. Jag är så
magmunnen. Magmunnen är med.
Tusen tack och puss och kram.
Puss och kram.
P3, Sveriges Radio.